Välkomna till Mackans garage, avsnitt 10. Då var vi igång igen. Det är ju ett söndagshäng idag. Första gången spelar vi in på söndag. Det är ju inte så stort egentligen. Det är ju rätt så mysigt. Gott här och boxas lite på förmiddagen med mig själv. Funderat över veckans lista. Veckans lista, den innehåller bland annat. Är det obligatoriskt eller inte obligatoriskt? Är det luddigt eller vad är det? Vad är det för fel egentligen på det svenska systemet? Eller är det bra att det finns en viss töjmån? Vad är ädel? Vad är det mest ädla du har gjort? Pengar, transparens, tid, ja. Många saker som kan bestämma eller markera en ställning på något sätt. Vi har årsbästa listor. Och sen givetvis har vi med oss Chips Micke och Tobbe Sprinkler som har med sig egna ämnen. Hej på er!
Hej!
Hej, hej!
Har ni haft en bra vecka?
Mycket bra vecka!
Vad är det bästa du har gjort i veckan?
Jag och min fru Anna var uppe i Stockholm här i slutet på veckan och åt god mat och handlade lite julklappar. Det tyckte jag var en trevlig avslutning på veckan.
Det låter ju perfekt.
Det var kanon.
Tobbe Sprinkler, du är ju snorig precis som jag.
Jag har ju varit hängig nu i 2 veckor som bara män kan vara. Har ändå hunnit med att vara nere och kolla på Linköping Brynäs i torsdags. Var ute och käka jättegod avsmakningsmeny på Bernats igår. Så det har varit ganska bra ändå.
Ja, jag faller in i eran. Jag tyckte också veckan har varit bra. Jag är fascinerad över att inte julhetsen och julstressen än har tagit över mig fullständigt. Men vi går över direkt då på veckans lista med ämnen. Så har jag ju funderat, förra veckan fick vi en ny lag som handlar om mobiltelefoner i bilen. Och det är inte helt tydligt, men jag tror att det står menligt ska det påverka trafiken. Och hela den här veckan har jag kämpat med att låta bli telefonen när jag kör, för jag ska träna mig. Och då har jag ändå varit ute och åkt rätt mycket den här veckan. Och träna mig på att ge fasiken i mobilen när jag kör. Och det är då jag inser hur mycket jag har talat på den där när jag har kört i vanliga fall. Men det är en del av det här. Men det andra är i Sverige att man inte bara kan bestämma att nej, men det är förbjudet att prata i mobiltelefon. Du får inte hålla i den. Precis som man kanske har gjort, eller kanske man har gjort i Danmark, man har i Storbritannien. Alltså du håller inte i telefonen och pratar. That's it. Jag kan dra paralleller även till jobbrelaterade saker. Där man bestämmer upp saker och ting som man ska göra på jobbet eller inte göra. Men ändå så finns det alltid en liten diskrepans i, som man släpper förbi och tittar bort. Ja, men det är ju allt ifrån att surfa på arbetstid, vad kan det mer vara? Ja, ni förstår vad jag menar.
Du kom på.
Ja, det är det jag kom på, så där bara rakt upp och ner. Att man gör egna privata ärenden, arbetstid, man går till apoteket och så vidare. Och det är väl en gråzon, men det är fortfarande inte supertydligt. Och det är väl dit jag vill. Är det ett svenskt fenomen eller är det bara i min värld det här börjar bli mer och mer så luddigt?
Innan jag svarar på den frågan så skulle jag bara göra följande inlägg här. Din bilkörning, Mackan, jag tror den inte påverkas nämnvärt av om du håller på med telefonen eller inte. Den är illa nog ändå.
Ja. Jo, men de säger ju det. Men
nej, jag tycker också, hur kan man skapa en lag som inte finns en tydlig gräns i?
Nej, och jag
vill... ska bedömas om det är trafikfara eller inte.
Nej, men jag kan dra en till.
Varför inte säga att du måste ha handsfree för att prata i telefon?
Ja.
Eller också är det okej att prata i telefon? Jag tror ju säkert inte prata i telefon är svaret heller. Däremot man sitter och kör om folk på motorvägen som vinglar, så sitter de med smsar. Och det här känns ju helt livsfarligt.
Ja, men det är inte så här att smsa, det här påverkar menligt. Prata får man ju uppenbarligen göra.
Nej, fast hon tog en på Västerleden i Stockholm nu som den första.
Som pratade.
Hon pratade i telefon.
Jaha, okej. Okay. Nej, för jag tänkte så här annars att eftersom staten äger Telia, då kanske de vill att vi ska prata då. Alltså de vill inte förbjuda.
Just det.
Ja, men jag vet inte, men jag vill ändå dra det ett varv till. Ja, men vi har en till. Cykelhjälm för barn upp till 15 år.
Ja.
Vad händer om man inte har det?
Böter.
Nej.
Eller inte?
Nej, men hur ska du straffa ett barn som är under 15 år?
Det finns inget bötesbelopp
ens.
Nej, men finns det inte någon grej det där med hjälmarna att det landar hos oss?
Nej, men det gör inte det. Jag gick ju ner mig i träsket här i somras eftersom jag är en svag pappa. Mm. Så efter en lång fight med min äldsta dotter om det här med hjälm, så har jag precis valt att titta åt andra hållet. Och då kan jag ändå säga att jag gjorde ganska bra research kring det där. Jag hittade ingenstans. Jag försökte köra försäkringsvägen, jag körde polis och åklagare. Nej, det är inte okej, men ja.
Ja. Problemet är ju att de vill ju bara ha det till de här 13.
Ja.
Sen går det.
Polisen.
Nej, barnen.
Barnen.
Ja, men då
tror jag. Ja, men påföljden.
Nej, men så här är det. Du efterlyste ju, det var ju lite så här halvtaffligt här, sa du, ja. Sverige och så vidare. Du efterlyste ju lite tydlighet. Då bidrar ju du till den här taffligheten. Du måste ju vara mer tydlig med vilka regler som gäller i familjen.
Jag vet. Men jag har också haft en kollega som sa någon gång att ja, det är obligatoriskt, men till viss del. Det är samma sak. Det är ju, och det finns alltid den där glidningen som är precis. Och den är oerhört intressant.
Problemet är om vi låter det glida tillräckligt mycket, då blir det här glidandet enorm. Då är det ju svårt att efteråt liksom förändra det. Så att det gäller att ta tag i glidningen redan när du börjar.
Ja, jag tror också det. Men är det svenskt då? Att vi hela tiden inte lyckas bara säga, det är förbjudet. Och sen så liksom händer någon konsekvent grej.
Det är så. Jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang det var. Men någon berättade för mig om någon sån här amerikansk föreläsare som pratade. Jag menar, you have this strange thing in Sweden. You call it consensus?
Mm.
Och det är väl lite typiskt svenskt, allt det här.
Ja. Har ni tränat på i veckan och inte hålla på och fippla med telefonen?
Jag har faktiskt tänkt på det. Ja, det skulle jag ju inte göra. Jag kör bil. Jag har aldrig gjort. Micke och jag har ju våran speltid mellan 11:45 och 12:15 på nätet.
Just det.
Men då kör vi sällan bil.
Ja.
Precis som du säger, jag har ju också upptäckt att man är ju och fingrar på telefonen ganska mycket. Och ringer det och så, just då, man ska inte ringa. Och sen slår jag igång den här handsfree som är inbyggd i bilen. Och tänkte att då kan jag prata telefon. Varpå folk säger att det låter så dåligt. Så får jag ändå stänga av den handsfree och så börjar prata vanligt. Så att man skulle behöva bättre handsfree i bilarna.
Ja. Men det intressanta med det var ju att för en vecka sedan innan man lagade, då betedde man sig precis likadant som man gör nu. Men helt plötsligt den här veckan då börjar man fundera och få nästan lite ångest över att man gör sånt som man inte ska göra.
Ja.
Nej, men jag kan någonstans, jag tycker att det är lite härligt när man flyger, när man stänger av allting. Och så, eller i alla fall på flygplansläge, och att det inte går att surfa, det går inte att ringa. Man kan lyssna på lite musik, men det gör man ju redan i bilen oftast. Och nu kommer ju då bilen att bli en frizon där man inte läser och svarar på sms eller mail eller det här. Man kanske, någon, jag har gjort det. Alltså,
det kommer att sluta med att vi har, nu handlar det här om trafiksäkerhet, men det kan ju vara i sammanhang att man stör andra människor. Precis som man rökning stör, vad man tog bort det från krogen, tar man bort mobiltelefon. Snart kommer jag ha mobiltelefonrutor.
Mm.
Typ som rökrutor där man får gå och ringa sina samtal.
Ja, men och apropå rökrutor, jag såg ju jäkligt, jag flyger ändå en del från Heathrow sista året, men inte tänkt på, men när vi förra veckan var på väg hem, så korsar vi utanför huvudentrén på terminal 3 och ser att alla röker just där, innan jag förstår vad det är. Ja, vi är på väg rätt igenom rökrutan. Man får inte röka var man vill, ens utomhus på Heathrow, utan det är en ganska så väl tilltagen fyrkant förvisso. Mm. Som också är inramad med blommor i princip, så att man vet att man är i rökrutan.
Ja, men det har de ju fint rökarna då.
Ja, men det var ju rätt fascinerande. Jag fick lite flashbacks
från hans fall. Man satsar lite på rökarna.
Man satsar lite på rökarna att de ska få det lite trevligt.
För det är ju en minoritet, rökarna ändå, trots allt.
Ja, verkligen. Det har verkligen försvunnit nästan.
Ja.
Det är ju skönt.
Det är bra. Det är ju bra för folk.
Det är lite diskrimineringsfråga snart kanske.
Jag tror att många rökare ändå känner sig lite utsatta.
Ja. Har Jämo, eller vad heter han? Han jobbar med den här frågan.
Iko.
Ja, Iko heter det.
Han har varit blåsväder för övrigt också i veckan. Han har haft det väldigt jobbigt. Den gode Lamberts. Jaha, nej, men då så. Då kan vi sammanfatta det till att det jämna hänger lite på moralen då. Hur bra man gör det här. För man får ju inte, det är mycket man inte får göra i bilen som man kanske gör. Ja, men jag satt åt en macka idag i veckan när jag åkte hem.
Ja.
Från ett möte istället och drack vatten och kaffe och hade lite mysigt i bilen.
Mycket saker i bilen.
Nej.
Men det känns ju mer som ett städproblem. Eller, ja, det kanske också påverkar det menligt, din bilkörning menligt när du äter då.
Ja.
Ja, du måste hålla, ja, du ska hålla båda ända på ratten.
Tio,
då måste
två.
Jag fråga.
Nej, de har tagit bort det där som du sa, Tobbe.
Ja.
10-2.
Ja, man ska, för då kommer ju den där jäkla airbaggen. Pang! Och då, om du håller så där som vi lärde oss,
aha,
då får du ju handen i ansiktet av airbaggen.
Mm, det stämmer. Jag gick så ju då faktiskt en sån här utbildning med dottern och slutade körkort. Ja. Då sa de då det.
Ja. Hur ska man hålla nu då?
Man håller den nere, typ. Jag vet inte vad det kan vara för. Det är som en körtraktor.
Det är alltså
tummarna ut.
Vad blir det? 5,5?
Ja, men det är så.
5,5 och 5,5.
Det är svårt att berätta det förra veckan. Att han var väldigt svårt.
Det kommer att påverka bilkörningen mer menligt än vad det är. Det är sms-an, tror jag.
Ja.
Så där, då är det liksom vi, samtidigt som vi spelar in här, så vi ber om ursäkt för snörvlet också, men det är inte så mycket absolut att göra åt. Vi gör också tricks med Tobbe Sprinklers snusdosa, vilket både Chips Mick och jag inte är så bra på, inte lika elegant som när Tobbe Sprinkler gör.
Ändå var det Micke som försökte briljera först.
Ja, det är fantastiskt bra.
Ja.
Nästa ämne handlar ju om, jag skrev ädla, vad är det mest ädla du har gjort? Och du kanske direkt översatte från engelska om snowball, men för jag tror att det var någonstans jag läste det inom brittiskt, men om att vara, att det var, att det just det där att berätta själv ibland vad man har gjort för bra saker, det är ju lite svårt att vara på. Det är ungefär som att kräva cred, som vi pratade om för några avsnitt sen, och då är egentligen det helt öppet, ädelt eller bra sak du har gjort eller ja, och så vidare.
Jag tror inte jag har gjort några bra saker, jag kan inte komma på något, men
du gör ju bra saker hela tiden, måste
precis,
jag
ändå säga. Det.
Men alltså
det.
Någon sån där, ja, men du till exempel, jag kan ta mitt favoritexempel på det här. Där när jag var liten så var jag hos min morbror och sov över. Hans bästa kompis var sjöman och var hemma ibland i Nyköping. Och då berättade han en gång för mig om när han var i Rio de Janeiro och bjöd och de sprang på den här gatupojken som de serverade middag och grejer och tog hand om och även liksom gav honom en slant till att ja, köpa kläder eller vad han nu gjorde för de här pengarna, inte vet jag. Men jag minns den här berättelsen, det var liksom, för mig var det ganska så, det var en snygg gest, ett ädelt grepp så att säga. Och det här är ju då 30 år sedan som jag hörde den här storyn. Men det är ett exempel på att göra någonting som är lite utanför det vanliga. Chips Micke, du ser helt frånvarande ut.
Nej, du frågar efter när man har gjort någonting ädelt. Och
det är inte så
nej. Jag kom faktiskt på någon gång när jag gjorde något mindre ädelt. Eller jag skulle göra någonting ädelt och sen fullföljde jag inte det. Och det mådde jag fan dåligt av efteråt. Alltså jag hade en gammal bil, en andra bil som min mor en julafton råkade krockskada lite lätt. Sen stod den där väldigt länge innan jag lagade den. Och då hade jag fixat en ny andra bil. Sen när jag så småningom lagade den där så tänkte jag, vad ska jag göra nu? Och precis i samma veva så hörde jag ett radioprogram där de intervjuade en tjej med ensamstående med barn som hade fruktansvärda ekonomiska förhållandena. Och hur svårt det var, kunde inte ens åka och storhandla eller någonting. Då tänkte jag, jag ringer radion och frågar vem det där är. Och så får hon den där bilen, det var inga pengar, den kanske var värd 10-15 tusen. Och den var ju mentalt avskriven liksom för länge sedan sådär. Samma kväll då så
vi nickar nu, tar vi sprint för
samma kväll då så kommer min gummimammas jobbakompis och har ett akut bilbehov och bjuder 10 000 för bilen, varpå jag säljer den då förstås. Och det där nötte mig. Nu har jag försökt kompensera upp för det. Det var bland annat, vi har ju pratat, jag vet inte om jag nämnt Blue någon gång i den här podden, men jag har försökt liksom kompensera upp för det, men jag hade ju verkligen något ädelt på gång.
Ja, det var det
verkligen. Så jävla rutten så jag inte full för det. Ja, det, så det är.
Och så åkte du utomlands för pengarna.
Ja. Ja.
Och köpte vin.
Ja, herregud.
Ja.
Nej, men alltså, man lämnar. Man
ja, men man stöttar ju vissa insamlingar och såna här saker, men jag kan inte känna att jag så här har gjort något jättesak. Det, nej, alltså, det kanske har jag, men jag kommer inte på något.
Nej, men man hjälper, det gör man ju folk någon dag med vägen, håller på att säga, så är det väl inte, men någon väska här hjälpte jag någon tant med i veckan, alltså då när man ser att någon har det kan jag hjälpa och sådär.
Men det känns ju mer som en vardagssak man gör.
Ja, precis, det är ju inte Det ska man inte ens förräkna som är det. Hygienfaktor.
Ja, ja, men absolut. Ja, absolut. Ja. Jag var bara intresserad utifrån. Mm. Alltså jag inte heller. Jag vet att jag hade ganska dåligt med pengar när jag jobbade extra på en bensinmack här i stan. Och det kom in en person som inte hade pengar till bensinen och sa, men om jag får tanka för 100 kronor så ser jag till att du får 100 kronor av en kompis som åker neråt från Stockholm, då antar jag att det här var, under veckan, och lämnar ett kuvert här. Men då sa jag vet att jag sa, men kommer du till Stockholm på 100 kronor verkligen? Nej, kanske 200 kronor. Så jag betalade de där 200 kronorna, tankningen, av mina egna pengar och tänkte att, och jag vet att jag tänkte också så här, ja, det är lite experiment. Här var jag då 18-19 år någonting. Så jag ändå kände att det var rätt mycket pengar för mig. Men samtidigt gick det ingen nöd på mig. Jag tror inte jag hade flyttat hemifrån riktigt än. Nej. Eller ja, jag hade nog flyttat en gång och kommit hem en gång också. Men, och ändå tänkte att jag skulle få se de pengarna igen. Och verkligen påvisa någon slags människans godhet i min värld.
Du fick aldrig se dem.
Nej, ja, det kom aldrig när han kom tillbaka. Men det kändes ändå rätt okej. Alltså, alltså 200 spänn då, det var mycket pengar på den tiden. Och det är en bra peng idag också, men det är ju inte...
Nej.
Men det är lite kul med experimentet, tycker jag. Det kan jag ju tycka.
Vi har lånat pengar sådär. Vi åkte hem till en grabbar. Vi hade varit nere i Chamonix på en bussresa, skidresa. Och det var ju pengarna slut. Vi fick ju nästan...
Dag 5.
Ja, men i alla fall sista dagen. Och då hade vi liksom 24 timmar bussresa framför oss tillbaka. Men då lånade vi lite pengar av okända där på bussen. Och de tänkte väl precis som du då. Även om de hade såg hur vi såg ut. Och vi fick några timmar ihop på samma buss. Men vi betalade tillbaka det där. Så när vi kom hem så såg vi till att de fick tillbaka pengarna. De var så glada och nöjda. Och vi också förstås.
Ja.
Mm. Så vi var hungriga i 24 timmar.
Ja. Nej, och det kanske inte alltid som sagt behövs vara tala om pengar om de där. Ja, det kan ju vara att man skjutsar någon. Eller, ja. Man skjutsar eller man lånar ut någon sak.
Så du tar upp lyftare längs vägen?
Nej, alltså jag är nog lite för feg för det.
Jag också.
Jag är nog, alltså det är lite har. Alltså har du tagit upp lyftare då? Nej. Du verkar ju vara...
Nej. Det, jag håller med. Det skulle jag aldrig göra.
Jag hörde
en rolig historia. Det var några som skulle lyfta och då så stannade en bil då och vev ner rutan. Ja, var ska ni? Ja, vi ska till Stockholm. Ja, det ska vi också. Så drog de vidare.
Ja, det är inte så ädelt. Det är inte så ädelt.
Alltså, jag hörde det där också någon historia. Det var någon som stod med en ensam tjej och stannade.
Ja.
Och då kröp det upp tre killar ur diket när bilen hade stannat. Så att...
Så ska man lyfta, ska man känna sig.
Ja, jag vet inte. Det ska säkert bli lättare, skulle jag kunna tro.
That's what we call consensus.
Ja.
Den sista tiden har det också varit, så funderar man ju rätt mycket kring pengar. Men det som kanske inte är det mest viktiga just nu, och som man läser om också, så har man just vad som markerar att det går bra, eller att man har det bra, är ju... Tid är ju en markör, det är kanske inget nytt. Men tiden är verkligen en markör. Man tar sig tid till att göra olika saker. Vi har ju varit inne på det här med ideellt arbete. Vi har också varit inne på att kanske då åka och spela golf. Eller sticka ut med segelbåten ett par dagar mitt i arbetsveckan. Eller som Chips Micke drar med hustrun till Stockholm 2 dagar och julhandla. Det är väl en markör som något om att det ändå är att man prioriterar rätt saker. Men den andra, tredje saken är ju transparens. Som jag tycker jag har sett mer och mer av. Att vara öppen med hur företag sköts. Att vara öppen med vem man själv är. Att inte linda in saker och ting. Det är också för mig, tror jag, en markör att man är trygg med sig själv. När människor är så öppenhjärtliga. Jag tycker att det ibland är lite jobbigt, men... Personligen, men vad tror ni?
Ja, men hur svårt ska det vara? Liksom, det handlar väl egentligen om tid på... liksom, vad är det egentligen som är viktigt här i livet? Men du spelar ju golf, Tobbe.
Alltså, ja, men alltså, jag hinner ju inte det egentligen. Men jag får ju försöka någonting. Jag snor en timme av jobbet en dag i veckan. I och för sig har jag jobbat... Jag har jobbat mer än mina 40 timmar varje vecka, så att ur den perspektivet så funkar det ju. Men man snor en timme där av jobbet och man snor någon timme ifrån familjelivet och så försöker man hinna med allt. Men Golf skulle jag vilja spela mycket, mycket mera.
Jo, men är inte det ändå så att man liksom man på något sätt så visar det att det ändå att det går rätt så okej och att man bestämmer över sin egen tid. Det är det som är,
absolut.
Det är där jag är ute och fiskar lite över. Ja. Att det är lättare om man är chef eller man har ett mera fritt arbete.
Jo.
Jo, men det, även om du är chef, jag har varit chef en gång och det är klart att man kunde åka till golfbanan någon gång då och då, men det kan man inte göra hela tiden för att då nej. Märker ju mina medarbetare att jag hänger på golfbanan och det är ju inget bra.
Nej, för det är inget som du skulle uppmuntra medarbetare, alltså att det är bra för deras kreativitet.
Ja, någon enstaka gång, men de kan ju inte alltid hänga på golfbanan, då blir det inget gjort.
Nej, men givetvis, man känner ju alltid nästan, eller jag känner ju alltid att man gör,
för det är jag.
Jag känner att jag är för lite hemma. Jag känner att jag skulle behöva ännu mer på jobbet. Jag känner att jag skulle vilja prioritera mig själv, vara mera på golfbanan, göra mina fritidsintressen och så vidare. Så tiden räcker ju inte riktigt till.
Det är ju den här tårtan, vi var inne på det igår ju. Alltså livets tid, det är en tårta. Och sen det vi gör, det är ju tårtbitarna. Och då finns det ju liksom jobbtårtbiten, det finns familjetårtbiten och det finns egen tidtårtbiten. Och sen så på något sätt och vis måste man ju då flytta runt i de här tårtbitarna. Men en tårta är ju aldrig mer än en tårta.
Nej, det är därför jag, det är därför jag alltid köper två tårtor.
Det låter som de här rummen där vi
var. Ja, just det. Ja.
Ja, men jag tycker tårtan är mer... dina rum var så... Det var abstrakt svårt att greppa. Tårtan... Jag ser tårtan framför mig på något sätt.
Jag skickade ju ändå en bild på de här rummen till er i veckan.
Jo, nej, men jag väntar... Jag ska gå
på... Det har inte jag fått.
Jag ska läsa 3 års kärnfysik först bara. Sen ska jag tolka den där bilden.
Ja, men
nej, jag har inte fått någon bild.
Du har visst fått.
Nej.
Jag har fått bilden.
Ja, men det är som vanligt, ni är i era egna möten. Jag får inte vara med.
Ja, just det, du var inte med i torsdags morse.
Nej.
Nej, just det. Ja, men så är det. Men nästa del då, som det jag läste om, och det var därför jag tog in det med transparens. Då funderade jag mycket, för jag läste om en kvinnlig chef i det här fallet. Som med sina medarbetare var väldigt öppen med hur hon mådde, var hon var någonstans i livet och så vidare. Hela vägen, och det var lite spännande tyckte jag. För hon tyckte att det är på så sätt man liksom bygger en medarbetargrupp. Personligen skulle jag känna att det var väldigt svårt att informera medarbetare och säga att jag hade det jobbigt just nu med mig själv. Eller och så vidare. Eller att jag,
det kan ju vara så att dina medarbetare lyssnar på det här.
Ja, nej, men jag har inte svårt för mig själv mer än vanligt. Utan
är du klar med terapin?
Det håller jag på att spara på lite. Vi ska gå igenom det där och titta. Jag har ju...
Det har varit jobbigt. Ja,
precis. Vi kommer att prata om det i ett avsnitt längre fram. Men vad tror ni? Är det bra om en chef är så transparent?
Nej, eller? Det tror jag inte.
Nej, utveckla gärna.
Nej, men... Det är ju... Jag bara tänker på... Nu har ju inte jag någon chef på det sättet, men på den tiden man hade en chef så är jag rätt ointresserad av... Okej, nu kan ju inte jag liksom ge mig till tals för gemene man, men jag bara får tala för hur jag tycker. Jag funkar ju så, säg vad jag ska göra och så gör jag det.
Ja.
Och sen så ibland går det bra, ibland går det mindre bra, då får man väl berätta det. Jag behöver inte ha så mycket sån här lull runt omkring, som många andra behöver, självklart, så att... Men nej, jag hade inte sett något behov.
Nej, jag har aldrig heller sett något behov av att veta vad min chef känner och upplever just nu. Men jag har ändå några minnesbilder där jag faktiskt har varit lite så öppen. Jag hade ju lite problem med sjukdom för några år sedan med några felvägar på hjärtat och de här grejerna. Och då så sa jag det, för det påverkade ändå min insats tyckte jag själv. För jag var så järnspikans trött så ofta. För att jag hade en vilopuls som inte var helt okej till dess att det blev åtgärdat. Och då vet jag att jag sa det. Ja, det är därför jag har varit borta mycket och hos doktorn och så vidare och så. Och det kändes rätt bra att säga det, även om det var oerhört jobbigt. Det tog så mycket kraft och så mycket liksom, känsla av att lämna ut sig. Och jag som sagt tycker inte att det är, jag tror inte man kommer så långt med transparens.
Inte till, men det är ju bra att visa någon form av mänsklighet och sådär.
Och empati.
Och empati, självklart. Så i det avseendet är det ju bra, liksom, men liksom fram till en viss gräns, tror jag.
Ja, alltså jag tycker det där är supersvårt. För det är ju, en...
och någonstans ska det väl vara så, det är väl därför, det var ju tidigare här programmet där med typiskt svenskt och så vidare. Vad fan, vilken chefen och medarbetarna, det är chef och det är medarbetare. Det kan och ska inte vara för mycket vänner, då blir det liksom ingenting bra. Det är ju så vi har det väldigt mycket i Sverige. Då till skillnad mot många andra länder där det ändå finns ändå att man skiljer, man tydligt, att precis, man skiljer på de här rollerna.
Fast ja, lite mer. Ja, jag lite, ja, jag håller med, det måste finnas chef och medarbetare, men om man kan få det att fungera som en bra grupp alltihopa och göra roliga saker ihop och så vidare. Alltså, jag tror vi får en otrolig, där jag jobbar, en otroligt bra grupp där alla känner sig hemma och så vidare. Sen givetvis så måste man ibland ta beslut som chef som kanske inte är bekväma för andra. Men och då måste det givetvis vara uppdelat. Men om man kan hålla det på ett plan där alla känner sig delaktiga, alla gör sitt och så vidare. Ja. Ja, det är en svår avvägning.
Nej, men jag tror ju verkligen, Tobbe, att du är skicklig på det där. För att du är bra mycket skickligare på det där sociala. Både Chips Mick och jag är just i den där aspekten. Ja. Vi är ju duktiga på att hålla låda, men det är ju också att lyssna någon gång. Det är du bra på. Utklassar oss flera gånger om. Ja, nej, men alltså, det är ju ändå det där, tror jag. Att med tiden att kunna ta ledigt, att kunna... också åka iväg och göra saker och hänga sig åt någonting annat, oavsett om det är träning eller inte, eller att träna tjejer i fotboll eller vad det nu kan vara. Så här dags på året så är det en höjdpunkt för mig på sätt och vis, och idag har jag grottat ner mig i svenskans kulturdel och alla dessa årslistor som börjar komma på framförallt populärkultur. Allt från filmer till musik till tv-spel som man borde ha spelat och så vidare. Och jag älskar årsbästalister, för det ger en möjlighet att liksom ta tag i saker. Man har missat någon låt eller någonting. Och i Dagens Industri Weekend-bilagan var det också massor av årsbästalister. Och det där går jag igång fullständigt på. Gör ni likadant eller?
Nej.
Förlåt. Man får inte säga så här, men det ringde på telefonen och jag tryckte upptaget och så lyssnade jag inte på riktigt. Men jag har årsbästalister.
Jag svarar nej på det. När du satt här och byggde upp marken och berättade om det, för jag är precis tvärtom. Det är alltid så här årsbästalister, och det är något som har hänt då, och varför ska jag... Nej, det är inte
det enda årsbästalista jag brukar... se, det blir ju den här sportårskrönikan, och det är ju, man är sportfanatiker åt alla håll, men du pratade kultur och grejer här.
Ja, men alltså populärkultur, alltså bästa tv-serien i år.
Nej.
Bästa låten i år eller bästa albumerna.
Ja, men vem det är ju den personens tycke liksom.
Ja, fast jag tycker om att stämma.
Du ska väl göra dina egna listor först och så kan
ja, vi brukar få rabbla bästa och sämsta vid nyåret som man har varit med om under året.
Ja, men det gör vi familjemässigt
ja,
också.
Ja, det har vi också gjort. Sen, det är också svårt. Då kan man säga en sak för någon annan, då blir någon så. Och så
jo, men och så vidare. Vi har ju en problematik tycker jag med årsbästalister, det är förvisso. Det är därför jag tycker de är så bra, för de ger en möjlighet att komma tillbaka till januari. Vi är nu i december och det ger mig då 11 månaders tillbaka resa.
Ja. Jo då, absolut. Och någon tar ju upp någon på sin lista. Ja, men den skulle jag också ta. Den glömde jag bort.
Ja, så jag har missat den här låten.
Ja, man kommer inte ens ihåg vad man har gjort på det här året.
Nej, det är ju ett jätteflöde.
Det är ett bra sätt att... jag tänker kanske mer årets stora händelser och inte olika listor.
Nej, men det var årets stora... Så. Ja, vad har varit roligt för dig familjemässigt, för dig privat...
Ja.
Men det kanske ska vara så att vi har ju börjat utlova olika teman på våra sändningar. Det här kanske ändå kommer att vara så att den årsbästa lista med nyårspodden. Skulle det vara någonting?
Ja.
Och jag bestämmer olika ämnen.
Det förutsätter ju att vi om ett år är kvar i sändning då.
Ja, men om vi, om jag gör fem stycken.
Eller menar du nu? Menar du nu?
Ja.
Jaha, okej. Ja.
Så länge vi, kanske vi överlever. Ja, tre veckor till. Ja.
Att vi gör, jag bestämmer fem kategorier av saker vi ska göra. Ni får veta dem i förväg.
Ja. Ja.
Och de presenteras. Ja. Och sen så får ni göra en egen lista på det.
Ja.
Och sen så presenteras det.
Får vi det kväll klockan 12.00 dagen innan eller?
Ja, hur lång tid ni kan få det lite mer förväg så att det blir någon slags kontext i det.
För,
ja,
för du själv brukar ju gråta ner länge igen.
Ja, men jag tycker vi att det här, det har redan börjat på mina listor.
Ja. Ja. Ja, nej, men det är taget, men ja, uppskattningsvis så får vi lite framförhållning.
Ja, men det är klart att ni ska få det. Och då, ja, vi är nu årsbästa listorna och Chips Micke var ju, som ni vet, i Stockholm i veckan. Och helt plötsligt så började dundra in sms över saker som man ville prata om.
Ja, just det.
Och då blir man lite bekymrad när det kommer mycket sms för mycket. Då vet man att det är...
Frun Halla och han satt i en pub någonstans.
Ja, ungefär eller? Så, kanske.
Är jag så lättläst?
Ja, då tar vi några stänkare. Men här är man ju glad om man får ett OK på sms-svar. Men så ett av de där ämnena som man verkligen funderar på är ju Trosa och Oxelösund. Vill man ju veta mer om Chips Micke?
Mm, absolut. Ja, men det, alla känner ju till Trosa och Oxelösund. Två städer, två kommuner som i en del avseenden är oerhört lika och i andra avseenden är helt olika. Mm, och det var dit lite grann jag ville komma. Liksom, de här grundförutsättningarna från början med storlek och
geografi
ja, och sånt här, för att påminna ju väldigt mycket om varandra. Men alltså den mentalitet och den stämning som råder på de här orterna är ju så totalt olika. Och jag är mycket på båda de här orterna och tyvärr alltså så är det som så att skulle man säga att vilken av de här orterna
överlever?
Ja, överlever, ja visst, i förlängning kanske, men jag tänker mig alltså uppfattar man liksom som mest trevlig att besöka, liksom mest positivt, så är det ju då...
Jag längtar alltid till Trosa.
Ja, precis. Nej, men så är ju det Trosa. Men vad min poäng var, eller vad jag ville komma till, det är att det är ändå som så att en ort blir ju vad den liksom har präglats av genom åren. Det sitter så djupt rotat det här med värderingar och attityder och såna här saker. Och lika lång tid som det tar att bygga upp det här tar det ju också att förändra det här om man vill då göra någonting annorlunda. Och tänk liksom vilken utmaning man har om man vill förändra sådana här attityder och idéer på. Det tar ju generationer. Det var det liksom som var min lite spaning, min reflektion när jag satt och funderade på det.
Jo, men det är inte så att de två olika kommunerna, städerna har ju sin egna historia. Där man också kan se att Oxelösund präglas av sin industri. Men självklart också av sin närhet till hav, precis som Trosa. Men medan Trosa mer ses som en semesteridyll. En idyll för människor som jobbar i Stockholm, som åker och pendlar mellan. Ja,
där har du ju geografin, att det är så nära till Stockholm. Så många kan bo där. Och liksom, det är otroligt mysigt i Trosa, framförallt sommartid. Men ja, en liten mysig stad. Medan Oxelösund som egentligen har förutsättningar för att vara en helt egen stad med egna arbetsgivare och så vidare. Men ändå så lyckas de inte.
Nej, men det handlar väl om, är det inte så? Jag är utan en jäkla aning egentligen. Men alltså Trosas infrastruktur med torget och allt det som är med de här kullerstenarna och kanalen som går in och allt det där ger ju en känsla av genuint på något sätt och lite äldre stadskärna. Men jag såg också Sund med sin 60-tals stadskärna med Järntorget och allt det där inte är så tilltalande.
Ja, men det är precis det jag menar. Alltså, hur man då genom generationer och år formar en stad. Och det handlar om hur de människorna som bor och lever där, vad de gör och inte gör. Men det handlar också om hur man väljer att bygga upp sin stad. Alltså hur husen ska se ut och så vidare. Alla de här faktorerna samverkar då för att skapa liksom synen på en kommun eller på en stad. Och de här två, jag ser på de här på väldigt olika sätt som jag tror de flesta gör.
Vad är också som största framgångsfaktor då? Alltså, skulle liksom de vara förstärka?
Nej, men Oxelösund har ju egentligen en fantastisk potential utifrån liksom att det ligger trevligt liksom kustnära. Jag tänker att Västervik och så vidare ner. Det skulle verkligen, alltså SSAB är inte framtiden. Vi ska vara glada så länge SSAB finns kvar. Förhoppningsvis finns de kvar länge och kan förse oss med arbetstillfällen och hjälpa till att det går bra för alla andra företag runt omkring. Men det är inte det som är framtiden. SSAB kommer inte att vara fler anställda om 10 år än vad de är idag.
Utan... Även det är väl andra sidan alla industrier idag, eller är det inte så? Alltså...
Jo, men visst är det så. Men det är därför det är så viktigt att de mindre företagen, det är de som ska växa och blomstra, komma till och anställa flera folk. Och jag brinner lite för besöksnäringen som ni vet. Och där finns ju en enorm potential i Oxelösund. Om man pratar turism.
Femmerfortet.
Ja, men Femmerfortet absolut. Fantastisk liksom besöksanledning.
Mm. Men sen SSAB är ju både positivt och negativt. För jag menar, det ser ju inte allt för vackert ut om man åker båt. Mm. Utanför Oxelösund och ser SSAB.
Nej, fast det är oerhört fascinerande.
Samtidigt så är det ju helt fantastiskt hur många arbetstillfällen de ger. Så att det är ju...
Ja, men du har ju varit där.
Jag jobbade massor med somrar. Jag tror 8 somrar tror jag gjorde på SSAB. Och, men, det är ju perfekt som en arbetsgivare. Sen ligger den ju kanske lite för centralt i Oxelösund. Den kanske skulle ligga lite ja, längre bort. Så den inte störde...
Ja, men så är det ju. Det är
turismen inte... på det viset.
Men det fyller ju, absolut. Men liksom min poäng, eller vad jag vill komma till, det var ju att det tar väldigt, väldigt lång tid att ändra en syn på liksom en kommun eller ett samhälle. Alltså det kan ta generationer, men det viktiga är att någon måste bestämma hur vill vi att man ska se på oss i framtiden. Och sen måste jobbet mot den målbilden börjas. Det tar oerhört lång tid. Och ändå på sådana värderingar.
Ja, söndagshäng i podden eller i garaget. Det betyder lite lägre tempo. Men också jäkligt mysigt att köra en söndag tycker jag. Alltså vi har haft lite glögg. Alla tiders.
Ja.
Vi har diskuterat viktiga ämnen. Och vi kan ju fortsätta prata hela eftermiddagen. Men apropå det här med välgörenhet så är det ju människor som har uppdrag att slutföra. Se till att handbollen i Nyköping fortlever. Ja, och vi andra ska väl hem och köra söndagsmiddag. Eller vad ni ska göra. Vad ska du göra, Borg?
Vi har ju haft pepparkaksbak, lussekatter och grejer idag här. Och lussebullar och allt möjligt. Jag har skjutsat lite barn hit och dit. Träning till kompisar och lite så. Jag har faktiskt jobbdatum med mig, men jag ska faktiskt nog jobba en timme ikväll. Men det låter inte kul, men vi tar den när barnet sover så.
Ja, och nu är det helt plötsligt ljud utanför studion, det är helt galet. Själv ska jag kanske förbereda lite middag. Ja, nej, det är inte ens kanske, jag ska kanske hjälpa till med lite söndagsmiddag. Men mitt prio är om 1 timme och 45 minuter när Arsenal möter Everton. Hemma på Emirates, det ser oerhört mycket fram emot. Nästa vecka så kommer den utlovade pappapodden. Ni kan höra oss på iTunes. Absolut också på via vår Facebook-sida. För jag har kommit på hur man klipper och klistrar in länkar också. Inte dåligt. Tack så mycket för allt. Hej då Micke. Hej då Tobbe.
Hej då.